Så. Okej, än en gång välkomna till möte. Och vi ska läsa från andra Timoteus 2:15. Vi ska läsa tre versar och sen utgår vi från dem. Så kan alla höra bra? Det låter fint. Så andra Timoteus 2:15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Vi kan tänka på den här frasen att rätt dela sanningens ord. Sen kan vi gå till Filipperbrevets 4:e kapitel och den 6:e versen. Filipperbrevet 4:6. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Förlåt mig, det var 4:4. Men det var också bra. 4:6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Låt Gud i allt få veta era önskningar. Så rätt dela Guds ord, låta Gud veta alla våra önskningar, och sen Lukas 19:10 talar om Jesus och varför han kom in i denna värld. Han hade en speciell uppgift som också är vår uppgift eftersom vi är kallade att följa honom. Så Lukas 19:10, till människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Så tre saker som vi har som uppgifter som kristna. Att rätt dela Guds ord. Att låta alla våra önskningar bli kunniga inför Gud. Och sedan söka eller uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och det är ett roligt ord här, eller roligt ord, men ett intressant ord för att vara förlorad. För det betyder egentligen att söka upp dem som inte platsar i den här världen. Liksom att vi är i den här världen, men de människor som Gud kallar och som kommer till tro, de passar inte in i den här världen. Och vår uppgift är att söka upp dem. Och tala om för dem att det här är inte er plats. Så ibland så vet ni hur vi kan tala i termer som att vi säger att studera Guds ord, be mera och evangelisera mera. Och det enda som händer egentligen det är att vi tappar modet, vi blir missmodiga, vi orkar inte. Vi säger men vi har tillräckligt med problem i våra liv. Vi vet inte liksom vad vi går igenom i våra äktenskap och våra familjer och på våra arbetsplatser och med våra ekonomier. Och liksom vi är så överväldigade av livets detaljer att när någon sen kommer och talar om för oss att vi borde studera Bibeln och be och evangelisera, så blir det bara för mycket. Det finns liksom inget utrymme, vi har ingen kapacitet för det. Och det kan få liksom en motsatt effekt när vi säger det på ett felaktigt sätt. Men vi kan också vila i det fullbordade verket. Vi kan också vila i det faktum att Gud inte tvingar oss att göra någonting. Han har kallat oss först och främst till gemenskap med sig själv. Så innan han begär någonting av oss så vill han att vi ska först lära känna honom. På ungdomsmötet igår så talade vi om hur Jakob blev kallad av Gud att gå åt öster, åt väster, åt norr och åt söder. Han skulle breda ut sig. Gud ville använda honom mäktigt. Inte bara i Järfälla utan över hela världen. Och men innan, här är i den versen, innan så står det att Gud gav honom en uppenbarelse. När han somnade med en sten som huvudkudde, låter inte bekvämt, så drömde han en dröm att himmelen var öppen och han såg en stege gå ända in och Herren Gud stod liksom ovanför denna stege och han förstod att vägen till Gud hade blivit öppen genom tro. Och det är intressant att innan vi kan breda ut oss i denna värld, innan vi kan vara vittnesbörd för Gud i något sammanhang, så måste jag först förstå och lära känna honom och att jag är kallad till gemenskap med honom. Vi fokuserar så mycket på att göra saker. Men Gud säger att innan vi fokuserar på att göra någonting, så måste vi fokusera på att vara någonting. Och vad är det vi är i honom? Jo, vi är nya skapelser. Vi är någonting som Gud har gjort. Och när vi fokuserar på vad vi är, då kan vi också göra det som Gud har kallat oss till. Men jag tänkte på de här tankarna, liksom hur vi använder vissa ord ibland så där lite slarvigt. Vi vet inte riktigt hur vi använder dem. Ett av de orden är lagiskhet. Ibland liksom när vi inte vill göra någonting som Gud har sagt i sitt ord att vi ska göra, då är det lagiskt. Men lagiskhet betyder egentligen att jag tror att jag ska göra, kan göra någonting genom gärningar för att få Gud att älska mig mer eller att acceptera mig mer. Och det kan vi inte. Men det är lagiskhet. Men vi kan inte förväxla lagiskhet med lydnad. Bibeln talar mycket om lydnad. Och lydnad är ingenting negativt. Det är vårt samhälle som har liksom lagt en sådan betydelse i det ordet. Att det är någonting absolut negativt. Men om den vi lyder har ett hjärta för oss, precis som ett barn lyder sin mamma eller pappa, eller så, därför att vi vet att de vill vårt bästa. På samma sätt är det med Gud. Att Gud vill att vi ska lyda honom. Det står i Romarbrevets 6:e kapitel, den 17:e versen. Att de blev lydiga läran av hjärtat. Av hjärtat. Och jag tänker på det. Hur många kristna träffar man inte på ibland, som går i kyrkan, som säger sig vara kristna, men när man samtalar med dem så märker man att inget större intresse för det här. Liksom. Det är bara någonting som man egentligen vill göra för att man måste. Men Gud säger, vi måste ingenting. Det är inte det. Gud vill att vi ska lära känna honom. Att vägen till honom är öppen. Han har fullbordat verket. Han låter oss komma till sig själv hela tiden. Fritt kan vi komma till nådens tron i Hebreerbrevet 4 och be om vad vi vill. Det är vad han har gjort för oss. Och han säger att när ni förstår det, när ni förstår mitt hjärta för er, då kommer ni också att lyda den här läran, Guds ordet, av hjärtat. Det är ingen börda. Och vad säger Jesus när han samtalar med sina lärjungar i Johannes kapitel 14 och 15, precis när de har samlats för att ha den sista måltiden. Han har tvättat deras fötter, han har tjänat dem och han är på väg att gå ut och bli korsfäst. Och han samtalar med dem de här sista orden. Vad säger han? Jo, han säger där att om ni älskar mig, då håller ni mina bud. Om ni älskar mig, då håller ni mina bud. Och han, vet ni, ibland kan vi försöka att hålla hans bud, även om vi inte älskar honom. Men vad händer? Jo, det är att vi lyder inte av hjärtat. Utan det är liksom någonting som är pålagt. Och då blir det en börda. Och då känner vi bara att den kristna tron blir ingenting annat än en form av hyckleri. Men jag tänkte på de här tre sakerna som vi läste om här. Först att rätt dela Guds ord. Och vi lever i en värld som är så otroligt föränderlig. för de som är bibelkunniga, eller vi behöver inte vara så bibelkunniga, men när vi ser vad Bibeln har sagt om framtiden och allting, så kan vi inte annat än häpna när vi hör de saker som händer runt omkring oss just nu. Liksom, vi bara ser verkligen hur olika saker uppfylls inför oss. Och vi vet att tiden är sen. Och det kan vara skrämmande, men det kan också vara uppmuntrande i bemärkelsen att wow, Guds ord är sant. Det som han har sagt om denna värld och om i sitt ord, det håller på att ske. Men vi studerar Guds ord. Och det är inte någonting som kommer naturligt. Ni vet sådär. Det är inte alltid man liksom sådär hoppar upp ur sängen på morgonen och liksom, var är min bibel? Jag vill läsa bibeln. Eller det sista man gör på kvällen liksom, åh, jag orkar, jag kan inte somna eller sova nu eller göra någonting annat förrän jag har läst min bibel. Jag menar, det är inte alltid så. Vi önskar att det är så. Men många gånger så går det ganska trögt. Och vi behöver verkligen ha en egen personlig övertygelse om att vi har tid avsatt för att verkligen studera ordet. Och när vi gör det, så sker någonting. Därför att vi lever i en värld som har så mycket emot, eller som är så mycket emot oss. Vi har Satan, som det står om i Uppenbarelseboken 12:10, så att han anklagar Guds heliga dag och natt. Det är inte illa. Han anklagar oss dag och natt. Hur ska vi råda bot på det? Jo, vi måste få den helige andes tröst, som det talas om i Johannes 14, vers 16. Vårt kött, den gamla naturen, den analyserar alltid. Vet ni liksom hur vi tänker naturligt? Vi talar om det i onsdagskväll. Att vi tänker så naturligt hela tiden. Och det är vår största fiende på något sätt. Och vi delade från andra konungabokens 7:e kapitel, hur det var en hungersnöd i Samarien. Och staden var belägrad. Och profeten Elisa får ett budskap från Gud. Han säger att inom 24 timmar så kommer situationen att vara totalt förändrad. Ifrån svält till överflöd. Ifrån belägring till fullständig frihet. Inom 24 timmar. Och kungens tjänare, som kungen stödde sig på, står att han sa, men hur skulle detta kunna ske? Även om Gud gjorde ett fönster i himmelen och lät sina välsignelser regna över oss, hur skulle det kunna ske? Därför att ett åsnehuvud kostade 80 siklar silver. Tänk att vi får betala nästan 1 kilo silver för ett åsnehuvud. Eller 5 siklar silver för lite duvspillning. Ganska dyrt. Och så säger han att när, inom 24 timmar, så kommer maten att flöda i Samarien. Och den här mannen trodde inte på det. När Guds ord kom så trodde han inte på det. Men ni vet vad som hände. Gud drev bort arameerna övernaturligt. Deras läger blev tomt. Israel kunde gå ut och hämta in all mat som de hade flytt ifrån. Och helt plötsligt hade den här profetian uppfyllts. Guds ord hade blivit en verklighet, precis så som profeten sa. Och den här mannen som hade sagt att inte ens om Gud gör ett fönster i himlen så skulle det här kunna ske, han dog. Och det är intressant att se att i det ögonblick som den mannen blev nedtrampad av folkmassan, så dog otron. Och så är det när vi har det här naturliga tänkandet i våra hjärtan. Nej, så kan det inte vara. Så, och sen vi ber liksom, och så tänker vi liksom, ja, men om Gud nu ska svara på den här bönen, så måste han ju först ändra det här och det här och det här. Men när Gud svarar på bön, så svarar han inte på bön så som vi skulle göra. För vi har alla de här omständigheterna som vi måste först arrangera eller omorganisera eller manipulera på ett sätt så att det blir så som vi vill. Nej, för att Gud är allsmäktig. Och när han skapar ett bönesvar, står det i Johannes 15:6, då gör han det ur intet. Och det är ett grekiskt ord som är ginomai, som betyder att hans bönesvar behöver inte ha någon form av mänskligt stöd. Utan det är någonting som kommer ur hans allsmäktiga mun. Och han säger, okej, jag kan förändra situationen i Samarien. Nej, det är omöjligt. Och ni vet hur naturliga vi är. Vi resonerar hela tiden. Men när vi kommer till en plats där Guds ord predikas med övertygelse, då dör otro. Har ni varit med om det någon gång? Liksom man kämpar. Men hur ska Gud, liksom, jag fattar inte det här. Och vi kliar oss i huvudet hela tiden. Och sen sätter vi oss och lyssnar på en predikan. Och otron dör på ett enda ögonblick. Och det är precis så som Gud vill att det ska vara. Han säger, studera ordet så att ni rätt delar det. Liksom, läs det. Och jag berättade tidigare här att jag besökte Brad och Delias kyrka faktiskt två gånger. Jag bor i Charlotte, North Carolina nu. Och fantastiskt fin kyrka, Bible Baptist Church. Och gillade mycket att vara där. De har söndagsskola för vuxna. Det är ganska vanligt, det har man inte så mycket i Sverige. Men, det var lite sådana olika. Och det var en äldre judisk man som jobbade för någon organisation, kommer inte ihåg vad det var. Och han undervisade om de här sju olika högtiderna som Israel firade. Och vilken profetisk betydelse de har. Liksom att, vad var det de talade om? Det var inte bara det att man skulle ha roligt sju gånger om året. Utan det också. Men det var också att de skulle lära sig någonting om Gud. Det var helt fantastiskt. Den där gamle man, Dr. Goldberg. Och liksom, det var bara, man bara satt som ett frimärke. Tänkte liksom, är detta sant liksom? Står detta i Bibeln liksom? Hjälp mig liksom. Och ni vet vad jag säger, men den där gamla boken liksom, det är väl ingenting liksom som, jag har väl ingenting att säga mig. Helt fantastiskt. Och jag menar, liksom, vi kan hitta de här guldgruvorna. Guds ord är så rikt. Guds ord är så fantastiskt. Och när vi får tag i det, då dör otron. Och det är därför vi söker Guds ord. Det är därför vi vill ha det i våra liv. Och vi vill vila i den nya naturen. Köttet kommer alltid att liksom brusa runt omkring oss. Våra mänskliga, naturliga resonemang kommer alltid att attackera oss. Tillsammans med Satans anklagelse. Men när Guds ordet kommer in, precis som vi gjorde i Samarien, då dör otron. Och denna världens värderingar, helt otroligt. Liksom denna världen, och liksom det blir mer och mer liksom kaxig på något sätt. Man ser alla människor som håller sina föredrag och man säger, jo, men vi har oss själva och vi har vetenskapen och vi har allting. Vi kan lösa den här världens problem. Faktiskt inte. Vi kan inte lösa denna världens problem. Människan är fallen. Människan är i uppror mot Gud. Människan är på väg att gå evigt förlorad om vi inte vänder oss till Jesus. Och det är vårt budskap som vi bär ut till denna värld. Det är vårt budskap. Vi får inte glömma det. Låt oss inte tro på alla de här upputsade fasaderna som vi ser på TV och allting. Ja, liksom, vi vet allting. Och det vi inte vet, det vet vi snart. Kunskapen fördubblas varje 18 månader. Bara för att vi har lärt oss att lagra kunskapen, ja. Men det betyder inte att vi har vishet. En så otrolig skillnad mellan kunskap, intelligens, information och biblisk vishet. Jag behöver inte ha ett högt IQ om jag tar till mig Guds ord. Jag kan vara en väldigt vis människa. Därför att i Ordspråksboken 1:7, eller förlåt mig, inte 1:7, i första kapitlet i Ordspråksboken, så står det att begynnelsen till vishet är en ordentlig kunskap om hur internet fungerar, så att jag verkligen kan lagra den här kunskapen och hitta den snabbt som ögat när jag behöver den. Nej, det står att vishetens begynnelse är att vi fruktar Gud och hans ord. Så jag är hellre vis än intelligent. Får man båda så är det bra. Men jag tänkte på det. Kommer ni ihåg hur vi sa förra gången? Hur Gud i tre versar i sitt ord säger åt alla de här tre sakerna. Satan, köttet och världen att vara tyst. Vet ni vad håll klaffen heter på tyska? Är det någon som vet det? Det är helt underbart. Halte die Klappen. Halte die Klappen heter det på tyska. Och jag trodde inte det var sant. En gång när vi hade ett bibelstudie i Horred så var Peter Sabo med, pastor Peter i Malmö. Och han hade precis kommit till Sverige. Han kunde inte så bra svenska. Så vi skulle ha översättning. Men av någon anledning så översatte vi inte från svenska till engelska. Utan Jörgen, en av killarna, han översatte till norska. Och sedan översatte Olof från norska till tyska. Och det hjälpte ju inte pastor Peter speciellt mycket. Men så var det i alla fall. Och sen så vid ett tillfälle så använde jag ett starkt uttryck. Och jag säger, håll käften. Och Olof översätter det med, halter i klappen. Och jag trodde han skojade. Det kan inte heta halter i klappen. Men jag slog upp det i en ordspråksbok och det gör det faktiskt. Så halter i klappen. Och jag tycker det var så underbart. Därför att i Zakaria 3:2 så säger Gud åt Satan, halter i klappen. Och i Zakaria 2:13 så säger Gud till köttet som hela tiden larmar, halter i klappen. Och i Romarbrevet 3:19 så säger Gud till denna världens system, halt i klappen. Att liksom hans ord täpper till munnen på Satan. Det täpper till munnen på vårt kött. Och det täpper till munnen på den här världens system. Okej, så vi lyssnar till ordet. Under den här tiden jag har varit borta, uppenbarligen, jag har tagit mycket anteckningar och så vidare. Helt fantastiskt att ta den här anteckningsboken och gå tillbaks och läsa de här bibelversarna och de här små meningarna som man har skrivit ner. Och liksom att kanske meditera över det. Vet ni, liksom, många gånger vi hör ordet men det är väldigt snabba, vi drar iväg hem direkt och sen glömmer man bort. Men väldigt bra att tala om Guds ord också efteråt. Både tillsammans och hemma. Så vi studerar Guds ord. Vi rätt delar det. Men vi är också kallade att be. Och bön är någonting som, det går alltid lite i vågor, är det inte så? I våra liv. Ibland är vi entusiastiska över bönen och så vidare. Och vi kanske ber lite mer. Och sen är det någon period när vi kanske inte ber så mycket och så vidare. Och det är ingen fördömelse. Men det är någonting som vi kan växa i. Och jag tänkte på det här hur det står i Jakobs brev, 4:e kapitlet och den 2:a versen. Att vi har inte därför att vi inte ber. Och det är ju väldigt enkelt. Vi har inte därför att vi inte ber. Och den uppmuntran till oss att be. Det här är väldigt enkelt nu. Men och jag tänker på hur bön rör vid Guds hjärta för att vår glädje ska bli full. Och i Johannes 15:11 så står det faktiskt om detta. Att Gud vill att vi ska be så att vi ska kunna få. Så att vi ska kunna bära frukt. Så att han ska bli förhärligad. Och på det sättet att vi ska kunna bära ännu mera frukt. Och en man som många av er säkert har hört talas om och kanske läst om är George Müller, som levde i England på 1800-talet. Och han var känd för ett fantastiskt böneliv. Och en av hans övertygelser det var att han ville aldrig be människor om någonting egentligen. För att han hade ett förtroende för att Gud skulle förse honom. Han startade ett barnhem i väldigt liten skala. Men under hans livstid så växte det här arbetet till att inkludera tusentals barn. Och dessutom blev han en av de absolut största supporterarna, alltså ekonomisk hjälp till bland annat Hudson Taylor som startade Kinas inlandsmission. Och hans liv var helt fantastiskt. Det var helt och hållet bönebaserat. Och en historia var att en dag så hade de inget bröd. Bokstavligen, nu vet hur Bibeln säger att vi ska be om vårt dagliga bröd. Och han bad verkligen om bröd, bokstavligen talat. Och efter en liten stund så knackade på dörren. Det var dåligt väder ute. Så var det en hästskjuts, eller vad säger man, hästvagn som hade kört fast i leran och liksom brutit samman, och den var fullastad med bröd. Den var på väg. Så de sa: behöver ni bröd? De sa: tack så mycket Gud, du svarar på bön. Så vi ser bara hur Gud kan använda vilka omständigheter som helst för att svara på bön. Och han gör det. Inte det att han måste förse oss med någonting i denna värld, men ofta gör han det så att vi ser hur han verkar. Men han kan också göra som han gjorde med Israels folk. Han kan låta det regna manna. Han är inte beroende av några mänskliga, världsliga omständigheter. Men jag lyssnade på en pastor i Baltimore från Ghana som heter John Jason. Och han berättade just om bön. Det var så härligt att höra. Han sa så här att vi några stycken där började att be att någon skulle komma hit. Vi var väldigt entusiastiska och ville mycket för Gud. Men vi visste inte så mycket. Vi ville att någon skulle komma hit och undervisa oss. Alltså har vi bad den bönen i 10 år. Och när 10 år hade gått så kom Pastor Chibelli med ett team från Baltimore. Och många av er som känner honom vet resten av historien. Nu finns det 180 kyrkor i det området på grund av att han 1986 kom dit och började det här arbetet. Men han sa: Gud hör bön. Och de bad för en kyrka. Och de hade så mycket folk, de hade liksom ingenstans att göra av dem. Han sa: vi bad. Och helt plötsligt så ger Gud dem en kyrka som rymde 2000 personer. Och jag tänker just bara på liksom detta, att han sa så här att vi strävar så mycket. Han sa liksom: sluta sträva och be. Och bön är inte strävan. Vet ni, liksom för många av oss så är bön strävan, därför att vi ber och sen när vi har bett så börjar vi att analysera bönesvaret. Vi tänker hur Gud ska uppfylla den här bönen. Men det är inte så Gud verkar. Han säger: be och vila. Det är mitt bekymmer. Det är min huvudvärk hur den här bönen ska besvaras. Fortsätt att göra det ni gör. Och jag tänkte bara på hur underbart det är. Och den här mannen, Pastor John Jason, han berättade bara hur han blev erbjuden. Han var den äldste sonen i familjen. Och uppenbarligen så var hans far ganska välbärgad, rik. Och han hade mycket land som han ville ge till honom. Och att han skulle ta över det här. Och han sa liksom att det är din uppgift att nu ta över det här och liksom driva det vidare i familjens namn. Och samtidigt så blev han erbjuden ett sånt här andligt skydd. Någonting som man har i Ghana. Liksom någon sån här magisk häxkraft som man kan få. Där man är liksom oskadlig. Man kan inte bli skjuten. Man kan till och med kulorna träffar den inte om någon skulle skjuta på dig. Alltså du kan få all den här marken, allt land som tillhör din fader. Och du kan också få det här skyddet liksom, där du inte behöver frukta någonting. Men han sa liksom: jag vill inte ha det här. Jag har träffat någon som rätt delar Guds ord, som verkligen vet hur man undervisar Bibeln.
Och jag älskar det. Jag är hungrig efter det här. Jag vill ha det i mitt liv. Och han gjorde också så. Han följde Gud. Det var fantastiskt att höra hans vittnesbörd. Några av er kanske har träffat honom under åren. Han har varit med på några konferenser i några sammanhang. Men det var härligt att höra honom tala om bön. Att bön är inte en strävan. Utan bön är bara att överlämna en önskan i Guds händer. Låt alla era önskningar bli kunniga inför honom, läste vi tidigare i Filipperbrevet 4:6. Och den tredje saken och sista som vi vill nämna den här morgonen, det är själavinning. Vi sa studera Guds ord, be och var en själavinnare. Och i de teologiska sammanhangen så har det alltid diskuterats en massa om hur viktig vår del är. Det finns ett läger som säger att när det gäller evangelisation så har vi ingen liksom del. Gud har bestämt vilka som ska bli kristna. De kommer att bli kristna i vilket fall. Så koppla av. Liksom. Vi behöver inte gå ut. Har han tänkt att de ska bli kristna så blir de kristna. Han ordnade. Och så finns ett annat läger här borta som sitter hela tiden och biter sig på naglarna och säger, ja, jag vittnade inte för den personen igår, nu kanske de går förlorade. Och ja, men är inte Gud mäktig att föra någon annan person till dem just då? Så att vi har liksom de här lägerna. Men Gud, jag har ingenting med det här att göra, eller allting hänger på mig. Och vi kan inte egentligen veta det här. Utan det enda vi kan göra, det är att tala i de här termerna som att Gud har sagt i sitt ord att vi ska gå ut. Det är allt. Liksom, vi behöver inte försöka lista ut hur Gud fungerar. Liksom, hur gör Gud det här och så vidare. Liksom, det är något Gud säger i sitt ord. Vi har fått den här förmånen. Vi behöver inte tänka. Det är samma sak med bönen. Vi tänker ofta liksom, hur fungerar bönen? Gud vet redan innan vad jag behöver och så vidare. Och liksom vi fastnar i det här, i det här tänkandet. Men låt oss verkligen ta det här till oss på ett enkelt sätt. Vi behöver inte ställa de här frågorna. Utan Gud har sagt i sitt ord att vi kan gå ut. Det är en förmån för oss att göra det. Och vet ni, många gånger så är vi så upptagna med oss själva. Våra egna problem, våra egna svagheter, vad vi inte kan och så vidare. Att vi kommer aldrig dit hem. Och vi säger att ja, men den och den personen är en evangelist och en själavinnare. Men det är ingenting för mig. Men jag ser inte det i min bibel. Jag ser inte att bara vissa människor är kallade till att vinna själar. Vissa har särskilt gåva för det, absolut. Och vi tackar Gud för det, evangelistens gåva. Men jag tror att vi alla är kallade till det. Och vet ni, om vi tar till oss Guds ordet, vi delar det, vi sitter under ordet. Otron dör i våra liv när ordet kommer in. Och vi får ett böneliv. Och vi verkligen tvivlar inte i den bemärkelsen, utan vi låter alla våra önskningar bli kunniga. Vi säger till Gud, låt mig vara en själavinnare. Och jag säger, men hur ska det gå till med min helt bakvända personlighet? Hur ska jag överhuvudtaget kunna tala med? Men det är Guds huvudverk. Jag menar, jag vet människor som inte alls trodde sig kunna göra det här. Men Gud gör det i dem. Och när Jesus kallade lärjungarna så sa han bara, följ mig. Det var allt. Följ mig. Och sen säger han, så ska jag göra er till människofiskare. Anledningen till att han kallade dem var att de skulle lära sig att bli människofiskare. Och det är intressant att se, vad är det han säger? Jo, han säger att jag ska möjliggöra detta i era liv genom min egen karaktär. Det var inte det att han tog dem åt sidan. De kände honom ännu inte överhuvudtaget. Och så sa han, liksom, en sak ska ni veta. Och det är att ni har inte evangeliserat tillräckligt i era liv. Ni har inte gjort tillräckligt. Det här liksom en lång lista av fördömelser. Det var inte det han gjorde. Han sa, kom och följ mig. Kom och se var jag bor. Kom och se vem jag är. Lär känna mig. Och när de gjorde det, så blev människofiskandet någonting naturligt. Och
Jag vet inte, vi har gått ut på fredagarna. Jag var med igår, eller i förrgår här med Eva och Lennart och Taina var med, några andra. Och så härligt på något sätt. Och när man kommer dit så är det alltid den här liksom atmosfären. Man tänker liksom, hur kan jag ens öppna min mun? Här finns alla de här tusentals människorna som strömmar fram och tillbaks där vid Sergels torg och Drottninggatan. Och man tänker, ja men de ser ju så liksom tillräckliga ut. De vet allt om livet och de har fina kläder och de vet liksom, de är på väg någonstans och de skrattar och de har roligt. De har liksom allting. Vem är jag att gå upp till dem och säga att ni är förlorade? Det går trögt. Men så ber man. Sen har man roligt, man samtalar lite grann. Man lägger ingen börda på sig själv. Har ett traktat, man ger det till någon. Och man säger, Gud, öppna någons öron idag. Öppna någons hjärta idag att höra budskapet. Taina och jag pratade med flera stycken. Men sen helt plötsligt så började vi samtala med två tjejer. De var 19, skulle fylla 20 senare i höst. Och de sa precis samma sak som nästan alla ungdomar säger. Och nästan alla människor säger också. Överhuvudtaget. Vuxna, unga, vem som helst. Jag tror inte. Okej. Jag behöver inte Gud. Och så vidare. Man hör alla de här argumenten. Men sen när man fortsätter tala lite så dröjer det bara en liten stund så märker man att de har frågor. De talar om Gud som om han var en realitet. Men vänta lite nu, du sa ju alldeles nyss att du inte tror. Varför samtalar du nu om som om Gud var en verklighet i ditt liv? Så det är inte riktigt liksom, låt oss inte köpa de här argumenten som människorna har. Därför att det är en förlorad värld. Och om vi vänder oss till Gud så kan han göra oss till människofiskare. Han kan göra oss till evangelister. Och vårt problem är att vi gör vad det står i andra Korinthierbrevet 10:12. Vi jämför oss själva med oss själva. Och också med andra. På det här planet liksom. Vi tittar på den och den personen. De är så och så. De har den och den personligheten. De kan göra det. Men inte jag. Men det är inte det. Gud vill använda oss. Och han kan göra det. Min uppgift är inte att prestera någonting. Min uppgift är att lära känna honom. Följa honom. Kom och följ mig, sa Jesus. Så ska jag göra er till människofiskare. Det är hans uppgift. Och vår uppgift är att följa. Och när vi följer, då gör han sitt jobb. Så vad kan vi göra som troende? Jo, vi kan rätt dela Guds ord. Vi kan se till att vi är på en plats där vi hör Guds ordet kontinuerligt, systematiskt. Och när vi gör det, då dör otron. Och vi kan be till honom i all enkelhet. Vi behöver inte försöka lista ut hur Gud ska göra det. Vi behöver inte försöka lista ut hur lång tid det kommer att ta. Så allt vi gör, det är att göra alla våra önskningar kunniga inför honom. Och sedan följer vi honom. Och han gör oss till själavinnare. Han gör oss till människofiskare. Och vilket privilegie. Vilket privilegie att få vara detta. Evangelisationen är en livsstil för oss när vi lever på det här sättet. Och det var så härligt för mig att få spendera som avslutning bara lite tid i Baltimore också. Se just hur så många människor, att det här är verkligen en livsstil. Varje dag på något sätt har man någon form av outreach. Liksom. Man åker alltid ut på något sätt, knackar dörr, delar ut traktat, gör någonting. Och berättar evangelium. Och det är det som Gud har tänkt för sin kyrka. Ingenting annat. Det är inte att komma och bara besöka en gång i veckan. Och sen bocka av dig i sin almanacka att jag har varit. Utan jag kommer för att tanka upp mitt inre. Så att jag kan fortsätta att leva det kristna livet under veckan. Och lära känna honom mera. Det är min uppgift. Det är vår uppgift. Inte att försöka att göra någonting. utan att fokusera på vad vi redan är. Nya skapelser i honom. Guds älskade barn. Det är vad vi är. Och det är det Gud säger. Kom och följ mig och upptäck vad jag redan har gjort i era liv. Då kommer ni också att förändras. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig för att vi får leva det kristna livet. Inte som en strävan, utan som en efterföljelse. Efterföljare av dig, Jesus. Du själv var en efterföljare i bemärkelsen att du kom inte för att göra din egen vilja, Johannes 5, utan att göra faderns vilja. Så du gav oss, Jesus, ett exempel i detta. Sen kallade du lärjungarna, sen kallade du oss. Och kallelsen går genom världen. Först är vi kallade till gemenskap med dig. Som det står i andra Korinthierbrevet 8:5. Först gav de sig själva till Gud. Och sen till apostlarna och deras tjänst. Det är alltid först med Gud. Vi behöver inte prestera bibelläsning. Vi behöver inte prestera bön. Vi behöver inte prestera evangelisation. Utan vår uppgift är att låta dig fylla oss. Så att de här sakerna blir naturliga och normala och önskvärda. Jesus, ge oss en hunger efter allt detta. På ett fantastiskt sätt, Jesus. Och vi ber just nu att du välsignar de här orden till våra hjärtan. I ditt namn. Amen.